Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Under huden med Kakan Hermansson.
Jag träffade den här kvinnan första gången när jag var 10 år i hamnen i Lysekil. Sen dröjde det 20 år till. Träffades när jag var 30. Nu sitter hon här i mitt kök och är en levande legend. Det är Mona Sahlin. Ja, men ni förstår ju. Men för jag tänkte det när jag läste din bok, då blir det så uppenbart att du har haft så jävla mycket trauma i ditt liv.
Mm.
Det är inte bara typ alla dödshot och sådär, utan du har förlorat så många människor.
Ja, jo, det har jag verkligen.
Kanske inte så kul att börja en intervju med detta, men det är också bara what came to my mind.
Ja, men det är också så att människor som verkligen betyder något för en, när de försvinner så blir ju det ett minne som bara bor i kroppen. Mm. Det låter så töntigt ibland, men det här, de bor verkligen i en. Mm. De är med.
Mm.
Och alla de där dödsfallen har ju fått en att fundera så mycket med om vad som är viktigt och inte. Mm. Och, ja, som också låter så töntigt för en del. Men det
kanske
så.
Låter töntigt för de som inte har varit med. Jag har också förlorat många människor omkring mig. Alltså från att jag var ganska ung.
Mm.
Och då så, alla de där klyschorna blir ju typ sanna.
Men de blir ju det. Det där fåniga som jag avskydde innan. Fånga dagen. Så här, så här töntigt som alla skulle tatuera in sig.
Mm.
Men när man vaknar en morgon och plötsligt så finns inte den bästa vännen eller sin mamma eller sin son. Då blir det verkligen att, men vadå? Mm. Dagen, att sitta här med dig nu, det är viktigt.
Mm.
Inte för att jag tror att någon av oss försvinner imorgon, men att varje stund är någonting att ta med sig. Framförallt då Anna och min son och Rickard och mamma och pappa. Det är verkligen viktiga personer för mig som betydde så oerhört mycket medan de levde. Och därför så betyder de mycket idag med.
Mm. Hur gammal var du när din son gick bort?
Då var jag 30 år. Var jag.
Men för att jag tänker, Hur har det gått vidare efter det? Hur gjorde du det?
Nej, alltså det beror på, då får man lite fråga sig, vad då gått vidare?
Uh-huh.
Det är som om att då slutar man sörja, då blir man glad igen. Nej.
Nej.
Det är snarare att, hade jag inte haft två barn, jag hade ju Ann-Sofie och Jenny, eller vi hade två barn. Så var ju de skälet till att man i början överhuvudtaget överlevde.
Mm.
Men det dröjde länge innan jag kände att jag levde.
Mm.
Så Johan som han hette, det är, hans liv är som ett blåmärke.
Mm.
Som jag gärna trycker på ibland. Därför att han betydde så himla mycket.
Mm. Och hur gammal var han? Var han ett typ?
Han var 1 år. Ja.
Lilla älskling. Ja. Vad hände med honom?
Ja, alltså han var så himla god och glad och rund och knubbig och skrattade åt allt. Och vi hade en sån fantastisk sommar.
Mm.
Han älskade att sitta och gunga och titta upp i träden. Och sen blev han förkyld. Och sen dog han. Och det visade sig att han hade ett för stort hjärta.
Mm.
Hjärtat växte för fort.
Mm.
Så även om man hade kunnat operera, vilket man inte hade kunnat, så hade sjukdomen gjort att också det nya hjärtat. Så i alla fall så fick ju han och vi ett år som var så himla glada och fina. Mm. Hade jag vetat om att han var döende hela tiden, så hade ju inte hans lilla liv blivit så fint.
Nej.
Så min dotter Jenny, hon sa när vi skulle förklara vad som hade hänt och så, vad var hon då? Då var hon 6-5 år. Då sa hon, men mamma, varför blev Johan gammal så fort? Mm. Hon hade ju lärt sig det, att man föds och så lever man, och så när man är gammal dör man.
Ja.
Och det där vart så fint på något vis att ja, en del liv blir 80 år, ja, en del liv blir 1 år. Men det var hans liv.
Mm. Nej, men jag tänker för att många människor kanske lever... Man lever sitt liv, och jag har ju vänner som aldrig har varit med om trauma alls. Och sen så har man ju... jag som stöter på det tidigt, men man har kanske några sådana i sitt liv. Men du har ju haft så många.
Ja.
Har det gått mycket traumaterapi?
Nej, det har jag ju inte gjort. Men det har ju gjort också att man... Eller jag känner att jag har fått en blick också för andra människor som har det tufft, som har det jobbigt, som bär på något som de inte riktigt berättar.
Mm.
Så det känns som att de där traumorna jag har gått igenom också öppnat liksom ett fönster in i min själ.
Mm.
Att jag har blivit allt mindre fördömande, allt mindre otålig.
Mm.
Ja, och tycker om människor oavsett vad de har varit med om.
Mm. Men tycker du att det har hjälpt dig liksom i... för dig att bli en bättre politiker?
Det vet jag inte. Ibland känner jag att det har blivit svårare att vara politiker. Med åren så fick man svårare att stå ut med lögner. Eller klarade inte riktigt att vara så där halvsann. För det är ju någonting i politiken att man ska helst inte vara råärlig. För då skapar det frågeställningar och som inte alltid politiken vill handla om.
Man ska inte vara så där transparent.
Nej, man ska göra skillnad på sak och person vet det hela tiden. Men för mig är ju personen är ju det som är saken.
Ja, men jag tänker också speciellt när man är kvinna i offentligheten, då blir man ju verkligen sin person i allting.
Ja.
Då går det inte att separera.
Nej.
Även om man kanske vill.
Det beror på vad du menar med. Man vill ju inte separera vem man är.
Nej.
Men det blir tjatigt också.
Det här, liksom,
hur är det att vara kvinna inom politiken? Mm. Men säga, vad fan, jag har aldrig varit man i politiken.
Nej.
Jag är kvinna. Fråga mig hur det är att vara politiker istället.
Mm.
Så ibland så står ju liksom kvinnan i vägen. Om jag till exempel, som jag kände när jag blev partiledare, för då hamnade jag i klimakteriet.
Åh, fy
fan. Och mitt i partiledardebatten så kunde man ju känna de här, nej, nu kommer den här
vallningen.
Åh, nej. Och jag hade det där att jag blev så här illröd på halsen.
Mm.
Och det var så hopplöst jobbigt. Så jag sa, kan jag inte få berätta om, liksom... Hallå, jag ljuger inte. Det är inte det man...
Eller jag tycker inte att det här är jobbigt.
Nej, exakt. Jag tycker det är kul att debattera med dig, Reinfeldt. Det är inte det. Men då så sa ju många inom liksom mitt eget gäng med att nej, men det kan du inte prata om. Det är som om du skyller på att du är kvinna. Precis.
Men det måste ju ha blivit lite förändring på sånt nu.
Ja, jo, det har det väl. Men det här är ju inte, det är bara drygt 10 år sedan.
Mm.
Det är liksom inte på 1800-talet.
Nej.
Men ja, visst har det blivit bättre i någon mening. Rakare, ärligare.
Nu syns ju inte rent på att du gjorde sådana här citattecken.
Ja, ursäkta. Men, det är ju inte så att det fortfarande är utan fördomar. Och utan sexism. Och utan att kvinnors frågor liksom alltid på något märkligt sätt hamnar längre bak.
Mm. Nej, och sen är det ju också... Jag tänker att det kanske har blivit bättre med en transparens för att kvinnor har tröttnat. Och bara, vet du vad? Jag har hamnat i fucking klimakteriet. Det är inte mer med det.
Mm.
Du kanske inte skulle uttrycka det just så, Mona.
Mm.
Nej, men du vet,
kanske borde ha gjort det.
Ja, det borde du. Men också att det finns en sån liksom förljugenhet i att upprepa det blir bättre nästa generation.
Ja.
Nej, men alltså, de som röstar på SD...
Mm.
Deras barn kommer förmodligen inte liksom växa upp med toppen åsikter.
Mm.
Det är inte som att de aktivt jobbar för så här asylrätten.
Mm.
Alltså vi har ju vi låtsas ju hela tiden om att det sker en naturlig utveckling, men det är ju vi människorna som är utvecklingen. Annars stagnerar ju vi.
Och så blir ju delar av politiken blir också så här modefixerad. När man hör Ebba Busch eller någon annan säga att jag är också feminist.
Mm.
Och så snor man liksom uttryck, för man märker att det här är uttryck som börjar betyda något för allt fler. Men därmed så fördömer man ju hela debatten om till exempel feminismen.
Sluta.
Ja.
Ebba, du kan inte, alltså, att hon har sagt att hon är feminist.
Ja, hon kallar det ju, vad kallar hon det för? Hon har något, de lägger alltid till något. De är inte rakt av feminister. Nej. Utan det är, vad kallar de det
för? Jämställdist. Fascist.
Ja, precis.
Okay. Nej, jag vet inte, det kanske var något jag hört fel bara. Nej, men precis. Men jag kommer ihåg det när Göran Persson började kalla sig feminist. Alltså innan var det ju så här. Vad är jag? Jag är 39 nu. När jag var 19. Ja, men 20 år sedan. Då var jag liksom. Jag tänkte på det idag. Men då, men jag befann mig liksom i någon slags autonom vänsterkrets. Och det fanns koder. Folk var, när folk sa att de var feminister, då visste man på vilket sätt de var feminister. Eller om de hade en tatuering eller en piercing. Då helt plötsligt, det var liksom en kod.
Mm.
För... man visste att man backade varann och vi liksom, vi var i samma kontext, vi visste allt det där. Men nu är det ju bara stå blaj.
Men det är som, jag hade så roligt åt Göran Persson när han fick frågan, jag vet inte om du minns det, det var typ i någon podd eller något sådär lite halvroligt program där man skulle välja mellan två saker. Då fick han frågan om man måste välja mellan att vara kommunist eller queer, och han skulle välja. Ja, och då svarar han utan att blinka så här: det är klart jag hellre är kommunist, för jag är inte queer.
Oj.
Och det var också så intressant. Han hade säkert ingen aning om vad queer stod för. Eller så... kopplade det till att det var något med homosexuella.
Ja, men det är det ju. Det. Nej, men precis. Men då är det ändå... jag får tänka att som Göran Persson sosse, då vill man inte vara ansiktet utåt för kommunist.
Nej, men uppenbarligen inte för att vara queer heller. Men
det är det där femininitetshatet. Allt som lutar mot liksom, någonting som plockar isär antingen den manliga könsrollen eller liksom har med kvinnlighet att göra. Det är haram.
Ja. Men det har varit så intressant tycker jag genom mina år i politiken att för klass är ju det är liksom grunden och basen för så mycket tycker jag som man måste kunna förstå och förhålla sig till. Men om inte klasskampen också får färg av antirasismen eller antihomofobin så blir den inte den där förändringskraften som den måste vara. Och det tycker jag är något som många inom vänsterrörelsen, oavsett vilket parti, ibland har väldigt svårt att förhålla sig till. Ibland blir väldigt provocerade av. För att de inte förstår eller för att de tycker... i socialdemokratin så sjunger man ju fortfarande gamla sånger när man börjar kongresser och sånt. Och det är arbetet, söner. Och det där är som det där ligger som ett raster fortfarande. Att arbetarklassen är gruvarbetaren, metallarbetaren. Det är inte undersköterskan eller...
nagelteknolog.
Nej, ja, precis.
Nej, men det där är ju... och det, herregud vad jag och min pappa har liksom...
han har grälat om det.
Men om vi har grälat, Mona. Alltså, ja, men jag har också... sen när jag blev äldre så kunde jag ju, du vet, ta ett steg tillbaka och se att min pappa hade övat. Han hade tillåtit mig att öva på att liksom diskutera. Att liksom hela tiden provocera mig. Men han gjorde ju också det bara för att det var han. Nej, men i sjuan tror jag att vi... alltså varannan dag, varannan middag tog jag min tallrik och satte mig i... vardagsrummet åt, men också han. Vilket jag ändå kan tänka så här: pappa, hur kunde du bli så provocerad av en liten 13-åring att du var
så han lämnade matbordet?
Ja, okay. Och så respektlöst mot min mamma som har lagat mat liksom hela dagen och är undersköterska på natten. Förlåt, mamma.
Men vad var det ni bråkade mest
vi, om? Nej, men vi bråkade, som jag minns det, nu är det länge sedan, men vi bråkade mycket om ideologi. Mina föräldrar är ju liksom vänsterpersoner från början, och de är födda 49 och 53, och de är ju den generationen där man kanske alternerade mellan att vara KPML, VPK eller SSU. Och det var inte... alltså det är skillnad, men det var kanske inte heller Det är inte som ny. Det är inte liksom jättestor skillnad. Eller var inte det då kanske. Och alla ni som inte håller med, ni kan mejla mig. Pappa, du har min mejl. Men när de blev äldre och min pappa har gjort en klassresa och säkert ja, men han har ju säkert röstat liksom både här och där. För mig var ideologin så stark redan som barn. Och det var ju absolut någonting som kom från dem. Men det har också varit någonting, och det förstår jag när jag blev äldre, att det var någonting som fanns inne i mig. Jag har alltid trott att man föds som ett vitt blad, men nu när jag själv var barn förstår jag att så är det inte. Men min politiska urkraft har liksom alltid funnits. Och jag har varit, allting har liksom handlat om solidaritet för mig. Alltså riktig solidaritet, alltså i liksom det ekonomiska systemet, allting. Och jag tyckte, jag menar, än idag tycker jag, jag vill ju ha högre skatt. Jag vill att vi ska kunna dela med oss. Det var mycket sånt vi bråkar om. Skatt var det säkert som vi alltid bråkar om.
Det är häftigt att betala skatt. Är det någonting jag har sagt som liksom förutom Toblerone som fortfarande liksom lever kvar, att folk kommer fram till en provocerad eller jättesaknad och sådär. Det skattar alltid varit provocerande. Och jag har alltid tyckt det är häftigt, men det också borde vara häftigt. Man måste förstå. Man kan inte tycka att sjukvården, oj vad de sliter och vilka dåliga löner de har. Och så samtidigt sitta och klaga på skatten. Man måste förstå sambanden.
Nej, men jag vill inte, alltså det, och det är det som är grejen när vi pratar om samband. Om hur jag då för 20 år sedan kunde koda en feminist direkt och veta vad den stod. Nu är det så att folk säger att de är feminister till höger och vänster, men har inte kanske den här analytiska förmågan att koppla ihop saker och ting. Och vill kanske inte ha det heller.
Nej, man måste ju förstå sådana här krångliga, jobbiga ord som strukturell feminism.
Men så svårt är det inte. Man kan också läsa en bok eller bara lyssna på min podd.
Håller med.
Precis.
Lyssna på Kakans podd.
De gör ju det just nu.
Under huvuden. Säg åt fler och lyssna.
Nej, men det är...
Nej, det är inte så svårt. Det är precis som du säger. Men...
Mina föräldrar lärde inte mig strukturell.
Nej, det gjorde inte mina föräldrar heller.
Det fick jag göra själv.
Ja, men när man väl förstod det så var det som att då sitter du kvar.
Mm. Ja. Det är som när man har satt på sig de där feministiska glasögonen.
Ja, exakt.
Då är det egentligen som att de har gjort en sån laseroperation.
Ja, nej, men så är det.
Mm.
Och det är den, precis den diskussionen jag ofta haft i mitt eget parti.
Mm.
För de som ser då klassförtrycket så glasklart, men inte ser förtrycket mot kvinnor eller förtrycket mot homosexuella eller hur utbredd rasismen är. Och att det inte räcker med att bara ha klass som förklaring. En välutbildad läkare, högbetald från Syrien möter ju samma rasism som tunnelbanevakten i Rinkeby. Ja, och vi kvinnor kan ju oavsett var vi bor eller vilka parti vi är med i möta samma förnedring och utsatthet.
Och våld och våldtäkt.
Och våld och våldtäkt, exakt.
Men där tror jag faktiskt att min, du vet, mina föräldrar har ju uppfostrat två radikala feminister. Någonstans på vägen så, det kanske du också upplevde med dina föräldrar som också var väldigt politiska, att någonstans möttes vi, och jag tror det är därför mina föräldrar alltid inkluderat oss i samtal och diskussioner. Men sen på något sätt så gick jag och min syster om våra föräldrar i framförallt vårt feministiska intresse och antirasistiska och liksom queer och sådär. Att vi har ju berättat för dem, vi har liksom lärt dem grejer. Blev det så med dina föräldrar?
Ja, fast jag är ju snarare dina föräldrars generation.
Ja, men du är lite... Hur gammal är du?
Ja, men jag är född 57, så det är inte så mycket som skiljer. Så du kan ju tänka dig, när jag blev feminist i socialdemokratin så var det inte så många andra som sa att de var det. Eller när jag tyckte att nu måste vi slåss för bögarnas rätt att adoptera barn så var det inte så många andra som tyckte det. Så på det viset var ju jag och många med mig lite före.
Ja.
Och blev därför alltid sedda som, nu kommer de där jobbiga igen. Därför att det gick inte att argumentera mot, men man kunde försöka låtsas att man inte hörde.
Mm.
Så den där lusten att debattera som jag alltid har känt, jag älskar det.
Ja, och du är så jävla bra på det. Och så är du så jävla lugn.
Ja.
I alla fall utanpå. Inuti.
Ja, men jag känner mig trygg snarare. Men ja, lugn vet jag inte.
Kan du... när jag var yngre och så när jag var i slagsmål eller hade häftiga diskussioner, så fick jag ju som ett adrenalin på slag. Mm. Men sen försvann det liksom. Kan du få det ibland fortfarande när det kommer till debatter?
Adrenalin på slag, ja. Men jag har också den där... När saker och ting är helt kaotiska runt mig, när det liksom är kriser i regeringen eller vad det nu kan vara, då blir jag kolugn. Det är någonting i mig som gör att jag ser klarare ju stöket och böket det är runt omkring en. Och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån eller varför, men det har alltid varit så.
Hur har din, alltså du blev feminist så ung. Jag menar, jag kan tycka att jag blev feminist alldeles för ung. Det fanns ingen för mig att prata med när jag var ung. Ingen. Alltså jag var helt ensam. Jag var 10 år.
Mm.
Försökte liksom, du vet, var vänsterintresserad. Jag kom och min lärare sa till mig, Maud, en stjärna. För jag bara, jag är kommunist. Hon bara, men Karin, tror du liksom att Lenin och Stalin, tror du att de liksom tänkte på kvinnors rättigheter? Jag bara, nej, kanske de inte gjorde.
Nej.
Men jag var så, hur var det för dig att vara feminist också så högt uppsatt som en liksom politiker?
Jag kommer hela tiden tillbaka till den här hur man definierar sig själv och sin ideologi.
Mm.
Och min generation så var det ju väldigt mycket det som hände utanför Sverige som var liksom nyckeln till det här brinnande engagemanget. Det var ju verkligen, det var Vietnamkriget, det var kuppen i Chile.
Mm.
Och vilket många glömmer bort, att på den tiden så var ju både Grekland, Spanien och Portugal var ju grymma militärdiktaturer mitt i det här Europa. Men så var det också sandinisterna.
Mm.
Och man var ju så, man kämpade ju så, man gick alla de här demonstrationstågen, man lärde sig allt möjligt. Och sen kom de äntligen till makten. Ja, sandinisterna! Och så är det den värsta jävla abortlagstiftning som finns i hela världen. Det var så för några år sedan. Och den där chocken som liksom... Vänta, vadå? Hallå bröder, men vi är systrar då.
Nej, så snuvad på konfekten.
Ja, och det var ju det som... Framförallt det som gjorde att jag och mina kompisar på allvar började tänka runt. Det räcker inte att bara prata om solidaritet i allmänna termer. Man måste prata om vilka och varför och hur och när. Och så måste det vara kamp för alla.
Men hur sågs ni som feminister liksom inom partiet?
Jättejobbiga. Det var ju också så i början på 90-talet, det som skyndade på utvecklingen inom socialdemokratin för mig och min generation, då när vi förlorade valet 91 så kom ju både Nydemokrati och Alf Svensson in i riksdagen, och det blev ju en total majoritet för män och mörkbruna åsikter och kamp mot partnerskap, det var vårdnadsbidrag. Sen när valet kom 94, innan det så hade vi ju haft jättemycket snack med Ingvar Carlsson, som ofta är en bortglömd person i de här frågorna.
Vad, jag får gåsur. Alltså, vet du vad, Ingvar, jag älskar honom. Ja. Jag har också skrivit brev till honom.
Ja, hoppas du fick svar.
Men självklart.
Ja, men fine Ingvar. Och han fattar ju det här när vi... För då började stödstrumporna jobba. Man började äntligen få liksom ett tryck också utifrån på oss i partiet. Och vi sa, nej men nu har vi ju världens chans, Ingvar. Nu måste vi. Ja, vad ska vi göra? Du ska lova att vi ska vara varannan kvinna i regeringen. Det fanns ingen annat land någonstans som hade det. Och vi måste ha varannan damernas på listorna. Och så blev det.
Och det var ju radikalt då?
Ja, det var jätteradikalt. Det var ju första gången.
Och det här är 90-talet?
Då är det 93, ja. Och sen då när valet kom 94 så åkte ju då Ny Demokrati ut. Alltså en sån nästan. De fick 4,1 tror jag. Men så kom Miljöpartiet in. Och det gjorde ju att hela den politiska dagordningen liksom började skifta ordentligt.
Precis, för på den tiden var Miljöpartiet liksom mer vänsterorienterade.
Ja, det var de. Mm. Och så var de ju verkligen det gröna partiet. För de klimatfrågorna var ju lika kontroversiella som liksom feminismen eller kampen mot homofobin var då.
Mm.
Och de gjorde ju sån himla nytta. Jag glömmer aldrig hur kom in där i riksdagen med sådana här sambatåg de hade samlat på sig, det var tutor och trummor och grejer. Och det var så häftigt. Istället för Bert och Ian som också stod med musik på ölbackarna.
Just det. Du, bara det är ett trauma i sig, Mona.
Men kan du tänka dig
att de tog upp alla?
Ja, men 1991. Jag kom in i regeringen 1990. Så första valdebatten, 91 innan valet, så ville Ingvar att jag skulle vara med. Så det var han och jag som satt där. Och det var ju så stort och jag var så himla stolt, men helt jättenervös. Men i alla fall, så man går in och sätter sig, och så bredvid mig sitter Ingvar, och på andra sidan så har Ian Wachtmeister sin plats. Och när han kommer in så har han med sig en stor väska som han placerar under bordet mellan oss. Och jag kikar ner och då ligger det ett maracas triangel. Men nu vart ju inte debatten sån att han plockade inte upp något.
Nej.
Men det var, ja, det var ju då jag sa det där med till Olof Johansson att försöka inte gömma det bakom mina kjolar, för de är så korta ändå. Och det var ju lite det där att, ja men säg det du verkligen känner för i stunden. För det är alltid det som är det ärliga och det är ofta det bästa. Mm. Och det var mycket den gången som verkligen, ja, jag lärde mig det. Lita på dig själv, Mona. Mm. Säg det. Mm. Om du liksom får skit för att du är kvinna, använd det då.
Mm. Mm. Men du hade också liksom ett, ja, du har ju också det i viss mån nu antar jag, men att du hade då liksom ett sånt fett kvinnligt nätverk.
Mm. Absolut, det har jag ju fortfarande. Mm. Det är ju det som, ja, har fått mig att överleva på något vis. Ja. För när vi pratar traumer så är det, ibland har det ju varit, ja, de så kallade dreven också, som framförallt nu på slutet som, mm, ja, skapade väldiga sår inombords.
Mm. Och de är hemska.
Ja, de är
man
hemska.
Fattar, alltså, om man inte är en offentlig person, mm, som har varit i drev och är kvinna, alltså, det är det mest tärande.
Ja.
För ens själ, tycker jag.
Ja, det är ju det.
Det är för att det är så okontrollerat.
Ja, och liksom ju längre drev pågår så kommer ju drevet längre och längre bort ifrån vad det från början handlade om.
Ja,
för
jag menar,
om jag gör en idiotisk, felaktig sak, mm, ja, då ska jag få skit för det. Och jag får förklara det.
Mm.
Och jag kan behöva avgå för det.
Mm.
Men det är ju sen, när, mm, det bara rullar vidare.
Mm. Speciellt när man har med kvinnor att göra.
Har hon inte en älskare? Ja, och, mm, det går ju inte att försvara sig mot.
Nej.
Det blir bara ont, ont, ont.
Och sen kan män hålla på och köpa sex och misshandla. Det blir liksom inga...
Nej, eller hur?
Mm.
Jag bara ser Paolo Roberto framför mig nu. Han står med tummen upp, ja, så här. Nu mår jag bra igen.
Precis. Ja. Och att det handlar om att han låter dåligt.
Eller hur?
Du var sug min kugg, Paolo.
Ja, alltså, verkligen. Heja.
Men, liksom...
men det är ju samma nu, tycker jag. Alltså, debatten om gängkriminaliteten,
mm,
den är himla viktig. Men den får man ju också vara lite försiktig med. Så att det inte blir som jag tycker fler och fler uppfattar nu, att när kvinnor blir mördade, mm, i sina relationer, så ska det liksom till så mycket för att det ska vara samma upprördhet.
Mm.
Och upprördheten finns, mm, där, men jag menar högst upp i politiken, att justitieministrarnas debatter handlar om det här, mm, istället för nu i 4-5 år, mm, om gängkriminaliteten. Så man ändå inte tar på det allvar man vill göra.
Nej, och så tycker jag också att på ett sätt så, det här med att kvinnor blir ihjälsögna, det kan många kvinnor relatera till, rädsla och, mm, sådär. Men när det kommer till gängkriminalitet, där tror jag många sätter på sig skygglappar, för att det händer, liksom många svennar inom situationstecken, det händer i orten, det skulle aldrig kunna hända mig,
mm,
och de som dör är ändå kriminella.
Mm,
men jag har, en av mina bästa vänner har ju förlorat sin son på det sättet.
Mm.
Alltså...
Ja, men
det finns som... mammor och pappor och syskon och kompisar. Det är inte...
Nej. Och en del av de här skjutningarna gjorde mig så fruktansvärt provocerad. För då stod det i tidningen att offret var en oskyldig.
Nej, men snälla. Ja.
Ja, men det blir också så... Som om man skjuter ihjäl en som är kriminell, mm, så är inte det en son, en brorsa... Som om då har man förlorat en del av sitt, mm, människovärde.
Mm.
Men all kriminalitet och debatten om det idag handlar ju om det repressiva.
Mm.
när jag växte upp i politiken, då var hela diskussionen också om det förebyggande.
Precis. Men det är ju så, jag menar, vi har ju, alltså, för varje dag som går blir vi ju ett mer neoliberalt samhälle.
Mm.
Det är klart att man pratar om repressalier.
Mm.
Istället för att ta ansvar. Nej, då har inte vi lyckats med integrationen. Nej. Om det ser ut så här i orten.
Ja, men verkligen.
Och det är vårt fel.
Det viktigaste...
Inte lika mycket mitt som ditt, kanske, Mona.
Okej då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När jag var samordnare mot våldsbejakande extremism, så på många vis så blev det ett av mina viktigaste uppdrag, som jag kände det.
Mm.
Och det var ju väldigt mycket för den diskussionen vi hade nu, du och jag. Om man tittar på det man kallar för våldsam extremism, så är det ju människor och idéer och värderingar som säger att våld mot den som inte delar vår religion eller vår åsikt är alltid försvarbar. Men om man arbetar mot det genom att bara diskutera straffen mot dem som redan har tagit det steget, så kommer man aldrig åt kärnan. Och om man mitt i diskussionen om IS eller nynazisterna började komma farande med diskussioner om okej, men hur griper vi in tidigare?
Mm.
Så uppfattas det ofta som att då är man lite mjukare, lite svagare.
Kvinnligare.
Lite kvinnligare, exakt.
Ja, det är sjukt att liksom olika strategier är så könskodade.
Ja, det är det.
Du liksom...
Men också att man inte ska kunna ha båda tankarna i huvudet samtidigt.
Nej. Och det kan faktiskt vi.
Ja, ofta är det kvinnor som kan.
Jag har faktiskt en fråga här.
Mm.
Om just när du jobbade där på nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Så gjorde lärarunderlaget Samtalskompassen. De upplevde att syndikalisternas ungdomsförbund, att de blev jämförda eller likställda med liksom våldsbejakande högerextremism och islamister.
Mm.
För mig låter ju det som en chock.
Ja.
Men vad tänker du om det idag?
Men jag tror vi tog bort det,
ja,
måste jag säga. Men det var ju ändå så att delar av till exempel AFA,
ja,
hade ju också ett försvar i att använda våld.
Gud, ja.
Om du kommer ihåg den här stora demonstrationen i Kärrtorp när nazisterna angrep, så var det ju en av medlemmarna i AFA som överfall en av nazisterna med en kniv och högg honom. Och det vart ju beskrivet ibland som ett hjältemodig insats, för det var en kamp mot nazismen.
Mm.
Och där blir jag väldigt upprörd.
Ja.
Det går inte att försvara den typen av våld.
Nej.
Men däremot, det är en väldig skillnad på syndikalisterna, som är för mig en ideologi, en kamporganisation.
Ja.
Så det var fel.
Ja. Gud vad skönt att höra dig säga det.
Men
nu kör vi lite frågor, tycker jag.
Mm.
Oj, 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 oj. Det är så stora frågor. Vad är den största utmaningen, snedstreck risken, för den svenska demokratin?
Ja, idag.
Mm.
Jag tycker nog det är flatheten mot ytterligheter. Om man ser tiden som har gått sedan Sverigedemokraterna liksom bildades från Bevara Sverige svenskt till den plats de har idag, så tycker jag nog faran är inte främst den utveckling de har gjort, utan den anpassning.
Normaliseringen.
Ja, exakt.
Exakt detta formulerade jag i mitt huvud. Ja. Hallå, har du druckit ditt kaffe?
Ja, jag har druckit.
Hallå, du måste ta den fina chokladen, alltså den marmorerade.
Är den fin?
Ja. Nu behöver jag lite socker.
Den är typ för vacker för att äta.
Jag vet.
Nej. Den var god, då. Var din också god?
Ja, men den där... Jag har en lyssnare som hatar när jag smaskar. Mm-hmm. Men vet du vad? Det här är min podd. Jag får göra lite som jag vill.
Nej, men normaliseringen av... Vi tar Sverigedemokraterna som ändå utgångspunkt. För den säger ju någonting om att... Om politiken och demokratin ger upp sin tro på... Att man faktiskt kan påverka och förändra människors tankar...
Mm.
Då har man ju gett upp hela sin plats i tillvaron.
Så alltså.
Om ett parti går till val och säger så här, nej men vi kan inte driva den frågan för då förlorar vi nog valet. Då måste man ibland säga, ja då får det bli så. Vissa saker kan man inte kompromissa med. Och jag är så väldigt stolt över den tiden när socialdemokratin till slut var med och drev frågan om homosexuellas rätt till gifta sig, till att adoptera barn. För det var ju en tid när verkligen våra väljare inte tyckte så.
Nej, för jag menar, det är klart att det är så, på många sätt är ju liksom socialdemokratin, förstår mig rätt, konservativ.
Ja.
Alltså konservativ på det sättet att jag menar ibland att liksom socialdemokratin har pacificerat människor. Alltså, år in och år ut så röstade man på det. Det var tryggt.
Mm.
Och sen hände det grejer. Då visste man liksom inte riktigt.
Internt så kallar vi det ibland så här lite föraktfullt för hästväljarna. Eller det var någon tidning som skrev om det, som att vad vi än gjorde inom socialdemokratin så fanns det alltid typ 40% av väljarna som röstade på oss.
Ja.
Och det där gjorde ju också att det blev en... Det blev en anledning för många att skippa debatter internt. Yes. Och det är därför jag, många tycker att jag fastnade för mycket i frågor om rasismen och feminismen och så. Men för mig var ju det liksom...
Fan, tyckte du? Det är ju helt
sjukt. Jo, men det, måste du tjata om det där? Måste du komma och tjata? Ja, nu kommer många. Okej, nu kommer de där. Nu blir det bögar och rasister igen. Men ju mer jag mötte det, ju mer övertygad blev ju jag och många med mig att det där som skaver, det är där vi måste fortsätta att skava.
Gud ja. Och liksom, det klart, man blir ju lite trött på sig själv också, men ja, fy fan vad man har tjatat genom åren.
Ja.
Man kan, och sen så känner man ju ibland, nej, men jag vill ge upp.
Mm.
Och så gör man det 30 sekunder kanske.
Mm. Och sen är man tillbaks igen.
Sen är man tillbaks.
Mm. Mm.
Alltså det är många här, jag har bett om många som avgudar dig, Mona. Och det tycker jag är så himla fint med, alltså i mina kretsar. Vi är ju långt åt vänster, många av oss. Och alla avgudar dig.
Ja, jag blev... Jag hade inte överlevt om man inte kände det där. För att... När jag pratar om hat och hot som man möter, så är ju inte det främst på nätet.
Nej.
Eftersom jag har varit med så länge. Så att det har handlat om det man möter själv. Mm. Det är de där orden och spottloskorna som man får själv. Och om det inte hade varit så att man också hade känt så starkt den kärleken som många vill visa, så hade inte jag, vet jag inte om man hade orkat.
Nej. När du berättade om att när du satt bredvid en vaktmeister och han kom med sin väska, det första jag tänker är ju bomb eller vapen. Jag är så observant på sånt alltid. Alltid kolla liksom vad folk håller på med och liksom vad de kollar på. Alltså att man är så skadad av det där. Och jag är inte ens en liksom liten procent av det du har levt. För mitt har verkligen varit så liksom eller sociala medier baserat.
Ja, men det är ju för jävligt. Jag menar inte att
underskatta det. Nej, jag vet, men jag har ju också en sån... Jag tyckte att för något år sedan så skrevs mycket och SVT gjorde något program om hat och hot. Det gick inflation i det här.
Mm.
Och nu tror jag att folk säger, åh, vad jobbigt med hat och hot. Men alltså, det här är ju saker som... alltså som förändrar våra liv.
Mm.
Alltså, kolla på Anna Lind. Det var ju liksom... Det är ju det...
Mm.
förändra, alltså ta livet av, och ta livet av lusten och rädslan också för ens familj så mycket.
Ja.
Men jag, alltså nu, för att återgå till det du sa om liksom hotet för demokratin, alltså flatheten och normaliseringen. Jag såg ju upp mig från Sveriges Radio kanske 2012-13 på grund av detta. Och då fick vi först direktiv om att man fick säga att Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti. Sen var det nytt möte. Ja, ni får inte säga det. Ni får säga att det är främlingsfientligt. Sen var det nytt möte. Ni får säga att det är oliktänkande. Och sen var det, ni får inte säga någonting. För nu är de inne och...
Ja, men det är ett väldigt bra exempel på den här normaliseringen. För Sverigedemokraterna har ju inte ändrat sig under de där åren du beskrev.
Nej.
De har ju tyckt och tänkt och sagt precis samma sak hela tiden.
Och de har ju lyckats med att få Sveriges Radio att bli det de liksom lite själva vill.
Mm.
Att liksom hela tiden kalla public service för vänster, vänster, vänster. Och jag menar... uppenbarligen, det är det ju inte uppenbarligen, men jag sa upp med det för att jag dels för att jag kunde inte leva med mig själv. Jag var så här, hur ska jag kunna se tillbaks på mig själv om jag måste acceptera det här om 30 år eller om ett år, men också för att det fanns inget filter mellan mig och lyssnaren och alla de hot och allt det hatet jag fick. Det kunde vara så, jag öppnar mejlkorgen när man sitter och sänder live. Din jävla kommunistfitta, din tjocka fitta, din jävla hora, ingen vill lyssna på. Nej, men stäng av. Och sen är det parallellt med att någon vill spränga en liksom, och eller någon som skrev, jag vill ta livet av mig när jag lyssnar på dig. Honom ringde jag upp.
Vad sa han?
Ja, för att alltså, han smsade ju in då, så då ser man ju nummer. Så ringde, hej, det är Kakan Hermansson från Månpasset. Hej. Skulle han act all cool. Jag bara, du... Jag såg ditt sms, så jag blev typ orolig att du mår dåligt när du lyssnar på mig, och då vill jag bara säga så här, det här är mitt jobb och jag kommer förmodligen jobba kvar här ett tag, och liksom jag hade den approachen. Då skulle, alltså, är det inte bättre att du stänger av då? Nej, men jag faktiskt, det är faktiskt statlig radio, jag borde få lyssna. Ja, men om det är så att du mår så dåligt att du vill ta livet av dig, för att jag kommer inte, alltså jag kan inte.
Nej,
ska
vi
bestämma vilka dagar? Ja, stäng av. Det vill jag inte. Och sen så gick jag åt lunch, och sen efter en halvtimme så kom det ett sms. Hej, förlåt. Jag överdrev och nu skäms jag. Och... Så det var bra.
Men det var bra, men det är också så himla typiskt att då måste den som blir så utsatt själv sitta och ringa upp de här gubbarna.
För man måste alltid ta ansvar.
Ja, exakt.
Eller som liksom en... har sagt, som faktiskt, jag ska inte säga hur vi känner varandra, men som har sagt att jag får skylla mig själv, att jag får alla hot och hat för att jag är den jag är. Men jag kan liksom inte leva mig själv om inte jag skapar förändring.
Det där har jag också fått höra, även i partiet. Det är på den tiden när man inte skulle prata om att det var så mycket skit man fick, man skulle vara tyst med det, för då skulle det bara bli värre om man... Så det blev ju en fruktansvärd krav på att hålla käften. Och därmed var det också som att det var mitt eget fel.
Gud, ja.
Att tjata jag inte på om de här bögarna och invandrarna, så slapp man ju det här. Så det är bara att stå på.
Och då blir det...
Och nu har det blivit lite tvärtom, tycker jag. Jag tycker det är så himla bra att, att man vågar berätta om det hat man utsätts för. Men ibland blir det också att även rättfärdig kritik tolkas som hat. Jag kände lite så när Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att Tegnell mötte så mycket hot och hat på nätet. Att ibland kan det ju vara riktigt arg kritik också. Så att man inte liksom förstör själva innebörden i det här strukturella hatet.
Jag fattar ju att folk kan ju tycka att jag är en...
Ja, du är en skitstövel i största allmänhet. Ja, exakt.
Tack. Men, men det är också, vi hade ju, nu tycker inte jag att vi har pikat där länge, men att vi hade ju för några år sedan så här, att alla tyckte att de hade rätt att uttrycka sig. Att det var så här, det är en mänsklig rättighet att jag ska, vet du vad, alla behöver inte höras.
Nej.
Du behöver inte skriva att du hatar den och den. Eller att du vill, alltså... Nej, alltså, tänk till lite. Du, din gamla Peter undrar när du ska komma tillbaka till träningen. Valdemar.
Valdemar? Ja. Ja, men när han kommer tillbaka till Fightbox, han har ju svikit Fightbox.
Mm, du hör det, Valle.
Vad sa du?
Mm, du hör det, precis. Ja,
så kom igen, Valle.
Bra. Och det här skriver min gamla svärmor som är underbar. Hälsa att hon är en förebild som engagerar kvinnor som inte är perfekt. Och det är därför det är så bra.
Mm. Tack.
Och det är många här som vill bli vigda av dig. Ställ er i kön.
Det är bara att fråga på. Det är bland det roligaste uppdrag man kan ha, att viga.
Vigde du Anja och Filippa?
Ja, det gjorde jag.
Jag var faktiskt där förra veckan. Åh gud vad de bjöd på vin. Jag tänkte vi tar ett glas. Nej men alltså vi drack så många flaskor. Och vi gick upp så tidigt dagen efter. Åh herre, och jag försöker battla med deras barn om att gå ner i split. Ja du kan tänka dig hur det såg ut. Och jag var så smutsig i håret. Ja, ja. Ja men här har vi en bra fråga. Om du skulle bestämma en sak som händer i framtiden, vad skulle det vara då?
En gång till, om jag fick bestämma
en sak.
En sak. Mm. Ja, just nu så känner jag typ att Greta får bli statsminister i Sverige. Det vore så häftigt. Greta.
Mm. Hon gick förbi med häromdagen. Alltså du vet.
Ja, jag blir starstruck.
Ah.
När jag sommarpratade, då hade hon spelat in sitt. Oh, så herregud. Hon passerade mig där utanför Sveriges Radio. Man var verkligen så här, hej Greta.
Blir inte hon det av dig?
Jo, jag träffade hennes mamma sen. Så hon sa det. Okej, då var ni två som blev starstruck.
Nej men varandra. Gud, jag dör.
Men jag har flyttat in i en ny lägenhet nu. Och i hallen där tänkte jag, okej, vem ska liksom möta de som kommer in här? Så gick jag till Fotografiska och köpte den stora fischen på Greta. Där hon pekar. Där står bara... How dare you?
Ja. Nej men, ja.
Och hon ger liksom lite hopp. Tycker verkligen. Jag på allvar också.
Ja.
Att ingen kan komma och säga att men jag kan inte förändra någonting. Precis. Jo, så jag. Kolla på Greta.
Jag pratade nu häromdagen om det politiska läget som man alltid gör. Och då så pratade jag, det var med Natti, min kompis, och så sa jag, vet du vad jag längtar efter? Hon bara, den nästa Palme.
Mm.
Jag vill ha en ny Palme. Jag vill ha någon som bara kommer in och som blir vad Palme var för svenska folket. Där man känner så här, wow, du är min räddning. Mm. Vet du vad, det kan få vara en kille, I don't mind.
Mm.
Jag vill bara ha någon som steppar upp.
Ja, jag håller med. Det är liksom, när man tittar tillbaka så här, vilka personer man har mött som verkligen än idag bara skapar liksom goosebumps på hela mig, så är det han, Palme, och så är det Mandela, och så är det Greta.
Ja.
Och man kan ju fundera på vad det är de har gemensamt, det där att göra det många säger är omöjligt.
Mm.
Och där de verkligen i sig, genom att de trodde på någonting som andra sa var omöjligt, gjorde de så otroligt viktiga. Så det är ju liksom Palme ju... Jag brukar ofta säga att jag gick inte med i sossarna, jag gick med i Palme.
Mm.
Hade inte han funnits där då? Det är ju 70-talet vi pratar om nu. När han gick där som första västliga ledare någonsin i demonstrationståg tillsammans med Nordvietnams ambassadör. Alltså det är så stort.
Det är helt sjukt.
Och det han sa om Chile och Satans mördare. Du kan bara liksom bara rada på. Där säkert väldigt många i partiet också då sa, men måste du ta i så mycket? Men det gjorde han.
Och nu har vi något som är helt precis tvärtom. Om jag får säga så. Om vår... Ibland tänker jag så här, du behöver inte kommentera det här månaden, men ibland tänker jag så här, vänta, vem är det nu som är vår statsminister? Där, så måste jag tänka lite. Och så vill jag faktiskt inte ha det.
Mm.
Men jag vill å andra sidan inte ha det är den där personen. Det är Jimmy Åkesson eller det är...
Ulf.
Åh gud, tala inte ens till mig. Alltså, hur kan... Nej men Ebba, alltså, det går inte.
Men jag tycker Ulf ska liksom aldrig någonsin få slippa hon. Alltså Ulf Kristersson, ursäkta, jag är inte Ulf man om Ulf Kristersson. Jag är Greta med Greta, men Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Nej, men när han stod och tittade Heidi Frid i ögonen och sen bara totalt gör tvärtom. Han ska aldrig någonsin få glömma det, Kakan. Aldrig.
Och vet du vad? Alla ni som röstar moderater, som är så här, som kallar det feminister, nu får ni tänka om.
Mm.
Ni måste tänka om det här. Är det här er ideologi som ni vill lägga er röst på? Bara för att ni tycker att det är nice med den här skattegrejen eller liksom. Nej, vi har inte tid för sånt här.
Men det är ju någonting med den politiska debatten idag, oavsett höger och vänster, som handlar mer om att få makten än vad man vill använda makten till. Det tycker jag är den stora bristen också hos socialdemokratin eller de rödgröna.
Mm.
Att det är väldigt mycket om vad vill ni, ja, vi vill vinna valet. Mm. Ja, men vad vill ni använda den vinsten till? Och det är likadant på högersidan. Mm. Det är liksom makten. Utom Jimmy Åkesson som är väldigt tydlig med vad han vill med makten.
För att jag tycker faktiskt att vänstern är också ganska tydliga med vad de vill göra. Min stora fråga har varit sen, jag kommer ihåg 2010 var det val, va?
Ja.
Mm. Då var jag så arg och besviken och tänkte, jag menar, partipolitik har liksom inte riktigt varit min grej, men där var jag ändå så här, varför är sossarna så rädda för att prata ideologi? Är det inte sexigt? Eller vad är det? Tycker man att det är förlegat med att använda ord som solidaritet? Är det liksom som att, funkar inte det längre, eller?
Alltså, jag frågade 2010, då var ju jag partiledare för Socialdemokraterna.
Ja, nu sitter vi här.
Ja, nu sitter vi här. Solidaritet är fortfarande bland de finaste ord jag vet.
Mm.
Och jag vet att vi också använder det och byggde mycket av våra förslag runt det.
Mm.
Det finns ett annat uttryck som jag älskar ännu mer. Det är att av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov. Runt det försökte jag göra socialdemokratins val 2010.
Mm.
Men eftersom regeringsfrågan då också byggde på, nu måste vi ha en allians som står mot den borgerliga alliansen. Mm. Så blev ju det här politiska spelet också det som tog över mer och mer.
Men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Absolut.
Och jag menar, vi kommer ju inte direkt närmare den, alltså positioneringen av ideologi.
Nej, men det är ju där Sverigedemokraterna liksom ligger som ett skavsår emellan. Man kan inte bota ett skavsår lite grann. Man måste bli av med det.
Ja.
Och det är ju det alla andra partier då, om man menar allvar med begreppet som att alla människor har samma värde och att det är värt att ta den fighten, så måste man göra det.
Mm.
Socialdemokratin vill ju aldrig regera ihop med SD. Men när man ser på förändringen av flyktingpolitiken så har ju också mitt parti klivit bit för bit bort till den där Jimmy Åkesson tycker att det låter ganska bra.
Right. Och det är ju helt fruktansvärt.
Och det är ju min stora sorg. Mm. Min riktigt, riktigt stora sorg med mitt parti.
Är det ditt parti fortfarande?
Jag har ju berättat att jag är inte medlem längre. Jag betalar inte medlemsavgiften. Jag definierar mig själv som socialdemokrat.
Mm.
Men jag är inte partist längre. Det är mitt sätt att förklara det.
Mm.
Inte den som så fort socialdemokratin gör ett utspel så ställer man sig på barrikaden och försvarar det.
Nej.
Jag är inte det.
För du kan inte det längre?
Nej, jag kan inte det längre.
Nej.
Mm.
Nej, jag brukar säga att mina morföräldrar, de vänder sig i graven.
Mm.
Det tycker jag känns så hemskt. Jag kommer liksom från ett så här, mina morföräldrar var dödssossar. Alltså du vet, jag var ju bara 5 när Palme dog.
Mm.
Men liksom, det var porträtt på Palme i hallen. Mm. Man stod och kollade på honom när han pratade telefon. Det var liksom, och då pratade jag som att min morfar var kommunist först.
Ja.
Och du vet, det är så starkt förankrat i mig. Och jag, det är en sån jävla sorg.
Ja. Men är inte sorgen just att då så kunde alla förhålla sig till, för eller emot, för man visste vad socialdemokratin genom Olof Palme vad han ville och vad man stod för.
Ja, och ideologin var så tydlig.
Ja, men det är det jag menar. Så man antingen var för eller emot.
Ja.
Man hade något att hela tiden förhålla sig till.
Ja.
Och det är det jag saknar så oerhört mycket när det är flyktingfrågan framförallt.
Ja. Men tror du att sossarna kommer komma tillbaka till det någon gång? Till den här tydligheten?
Jag vet inte.
Nej.
Alltså, partisystemet är ju också så, bygger väldigt mycket på en gammal regnbågsindränkt syn på hur bra det var.
Mm.
På den tiden när socialdemokratin hade liksom 1 miljon medlemmar.
Mm.
Fastän många var kollektivanslutna och inte alls valde själv. Och där varje valresultat under 45% var liksom en stor katastrof. Alla gick och handlade på Konsum. Alla begravde sig i Fonus. Det var liksom det där socialdemokratiska starka samhället som fortfarande är liksom basen för många inne i partiet. Om man inte ser att man idag måste övertyga varje person med värderingar och inte förutsätta att bara för att föräldrarna var sossar så kommer ungarna också vara. Det är ett annat samhälle. Och ett bättre samhälle på det sättet att det kräver precis som av Greta att vad fan gör något då?
Mm.
Jag är så trött på alla som det är förskräckligt men det spelar ingen roll vad jag tycker.
Jag är så jävla trött på det.
Säg något,
använd era plattformar.
Ja.
Var störiga vid fikabordet eller Zoom-mötena eller vad det nu är.
Eller alla som de här som verkligen kräks ur sig rasism och homofobi som du möter på nätet med.
Ja.
Det är som om de är fler än alla vi som tycker tvärtom.
Precis.
Så varför har vi tillåtit dem att ockupera hela liksom, vårt nät?
Nej, det är helt sjukt. Och det är liksom så normaliserat. Det är så normaliserat att bli hatad.
Ja, nästan liksom som en stjärna att sätta på rockslaget. Att jag är viktig nog för att bli hatad.
Ja.
Jag tror både du och jag skulle gärna slippa att få höra att man är en jävla fitta. Och dessutom blir jag blir så provocerad av att jag har en fitta.
Ja.
Hur blev det ett sånt svärord som också tjejer använder gentemot varandra? Har inte du hört det med? Ni jävla fitta.
Jo, men jag brukar vända på det bara. Och det var fitt gott. Jag sa det andra. Min kompis bara, du är min 4-åring här. Jag bara, vadå, det är väl underbart. Fitt god mat. Hon bara, ja Kaka, men det är inte så enkelt. Nej.
Ibland är det så enkelt.
Precis, jag svär ju så sjukt mycket. Och det är min pappa är så arg för det. För att vi kunde sitta typ så, på spåret, han och jag gjorde det. Han bara, svär inte. Jag bara, jag är väl liksom över 30 år gammal pappa. Du hör ju. Ja. Jag tar aldrig slut med mig och min pappa.
Ja, men jag tycker det verkar vara en härlig relation du och din pappa har.
Ja, men det är det. Och det är så härligt med så här, med föräldrar, hur det förändras, typ som jag fick barn och hur det liksom... Det stagnerar liksom aldrig mellan oss. Det är, vi kan tjafsa, vi kan liksom... Om vi pratar, nu har inte vi sett sen i september, men vi pratar nästan varje dag. Och det är så där. Det är coolt. Det är en relation som man inte förstod när man var liten, att det skulle bli någonting som man också måste jobba på.
Mm, helt rätt. Och som man också känner när man själv fick barn, så såg jag i alla fall på min mamma med helt andra ögon.
Gud.
Eller nu när jag blickar ner liksom på mina döttrar som får barn och ser hur de också tittar på mig med andra ögon.
Ah.
Det finns ju någonting där mellan barn och föräldrar, inte bara mellan dotter och mamma.
Nej. Men du Mona, en sak undrar jag. Och jag förstår att det är svårt att fråga. Men alltså, förstår du vilken legendarisk person du är?
Nej, jag har svårt att ta in det när du säger det så. Men...
Du kan väl ändå känna lite, oj, 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 vilken... Alltså, jag är ändå den som är den.
Mm.
Alltså tydligen, men jag kan ändå känna så här, lite gott har man väl ändå gjort för typ feminismen i Sverige.
Mm. Men, alltså jag kan vara våldsamt stolt över mig själv ibland.
Mm.
Varje gång jag viger 2 killar eller 2 tjejer... Och känner ju så otrolig glädje inombord för att jag var med och gjorde det möjligt för dem att stå här. Det. Eller, ja, som nu när jag åkte tunnelbanan hit. Då stod 3 killar och liksom stod och snackade. Och så bara vände och sa så här, vad fan är det till Salin? Vad fan, du är cool tjejen. Det var också så där man bara känner,
Wow. Hur gamla var de?
16, 17 år.
Gud.
Dels så, jag hade sån lust att bara lära, men hur känner ni igen mig? Ja, det vet jag.
Är det för att jag är en legend, eller? Är det därför ni, är det för att jag är en jävla drottning? Är det därför ni känner igen mig? Ja, nej, men det är... Jag tycker också att det är så...
Så all skit man möter så liksom... Folk som hatar mig gör ju det av rätt skäl. Så också hatet blir ju någonstans en sån här erkännande av. Ja, men de nazisterna, de går fortfarande med plakat och så här landsförrädare och en bild på mig när de har sina demonstrationer. Jag bara känner, fine, bra.
Wow, de har, alltså folk har sån jävla hänga på dig.
Mm, jo, det har de verkligen.
Det verkar så skönt att vara typ snubbe och vara politiker. Det är liksom en helt annan grej. Man kan köpa lite sex, man kan liksom, det är något...
Ja.
Man kan liksom begå lite.
Och på gott och på ont så heter de ju aldrig förnamn.
Nej.
De får liksom vara lite sådär en Reinfeldt, en Löfven.
Ja.
Däremot, som vi har pratat med nu, det blir gärna en Mona och en Ebba och en Maud. Sådär.
Ja.
Och det ska man ju också... Ja, det har sina fördelar också.
Det finns ju en otrolig bild på dig och Gudrun Schyman när ni pussas.
Ja.
Den borde jag typ ha uppe här på väggen. Vad har du för, eller liksom, eller men vad hade ni för stöttning av varandra när ni jobbade samtidigt?
Jättemycket. Alltså, hon retade ju gallfeber på mig lika många gånger som jag säkert det? Gjorde på henne. Nej, men för att hon... Alltså, jag som älskar att debattera. Hon gick ju fan aldrig att vinna mot. Hon hade alltid någonting till det där sista ordet. Hon gav sig aldrig. Men jag kände ju en oerhörd kärlek för henne. Och vi har ringt varann mycket genom åren. Skickat små lappar. När hon hade det som tuffast med sin alkohol, alkoholismen och debatten som blev om det. Så när man, som jag hade suttit bredvid Lasse Werner och fått vända mig bort för den här stanken av alkohol, men det var ingen som skrev och tyckte något om honom. Så jag känner, när hon satte på sig sin röda läppstift och sina högklackade dojer och bara vandrade in i politiken, så var det bara wow. Hon är också en drottning.
Alltså.
Verkligen. Eller king som man säger nu.
Kingen. Alltså, ja, och det är liksom ett könsneutralt ord för mig.
Ja.
Jag kommer ihåg första gången jag träffade henne.
Mm.
Det var i... Det var liksom på... Men, du vet där stan blir Gamla stan vid Fredsgatan där. Massa de här...
Liksom, ja, precis stor, innan riksdagshuset.
Precis, alltså, stora bilvägarna.
Mm.
Där såg jag henne. Jag bara... i helvete, där är ju Gudrun. Sprang efter henne. Jag bara, Gudrun, hej, jag måste bara tacka dig. Och jag var inte en offentlig person, det här var skitlänge sedan.
Mm.
Undrar om jag bodde här. Jo, men det kanske var 18 år sedan.
Mm.
Alltså jag vill bara tacka dig. Du har betytt så otroligt mycket för mig. Och tack för allting som du har gjort. Och jag började gråta.
Mm.
Och hon tog min hand och så la hon den liksom på sitt bröst. Och sa, vet du vad, det gjorde jag gärna.
Mm.
Och liksom... Ja, men som sagt, partipolitik för mig har varit så här, inte liksom, det har varit väldigt sekundärt för mig, för att liksom min ideologi har mer varit så här anarkismen och att jobba liksom utom parlamentariskt. Men du och hon för mig har varit så här, det går.
Ja. Bland det roligaste såna här föreläsningsturnéer som jag har gjort i hela mitt liv, det var typ 10 föreställningar som hon och jag och Maria Wetterstrand hade tillsammans. Och som bara handlade om hur vi hade bemött som kvinnor och vad vi la in i begrepp som feminismen. Som styrka.
Och vem var och kolla på er?
Så många, inte killar. Nej, man säger
så många, inte killar.
Nej, verkligen. Men det finns ju någonstans en väldigt solidaritetskänsla mellan kvinnor som man vet har mött samma saker som man själv har gjort. Ebba kanske inte riktigt passar in där ändå, men en Maud Olofsson, herregud, som vi har debatterat på varann, men också känt en väldigt stöd mellan
mötena. Det är sjukt ändå. Jag kan ju nästan känna mer, och det här kommer nog från min så här klassgrej också, men eller min, nej det gör det inte, jag tar om det. Jag kan nästan känna mer att jag känner mig mer förankrad i Annie Lööf än en vänsterkille. Sen får vi se hur det blir, men jag menar, Annie Lööf och jag har inte så mycket samma åsikter, men hon är fan ändå en G ibland, alltså. Jag älskar hur hon positionerar sig mot Jimmie Åkesson,
eller hur?
Och egentligen ska inte det vara någonting som jag
Nej, men det säger ju mer om hur...
Om framtiden, typ.
När hon stod i den här partiledardebatten, när hon bara vände sig om till Jimmy Åkesson och sa, men hur understår du dig att uttrycka det så?
Ah.
Det var så himla bra. Men som sagt, jag älskar ju fortfarande Ingvar Carlsson 10 gånger mer än alla Annie Lööfs. Och inte för att han är man, men också för att han är man.
Ja, för att han är en fucking broder.
Ja,
verkligen. Men alltså, idag när jag var på gymmet så sa jag, nu ska jag hem och träffa Mona Sahlin. De bara, men gud, vad gör hon nu? Jag bara, jag vet inte, typ återhämtar sig kanske. Vad gör du?
Ja, för jag har en lång historia kort. Alltså jag hamnar verkligen i en djup depression. Det är ju 4 år sedan nu. Alltså, ja, riktigt. När man liksom inte kunde finna ord, man kunde inte prata, man kunde inte sova, man orkade inte vara vaken. Jag tror alla som har varit i den kanten känner igen sig. Nu står jag ju upp och jag vågar titta folk i ögonen. Mm. Jag sitter i poddar och pratar. Men fortfarande så känns det som att jag letar efter att bli riktigt glad och riktigt hel inombords igen.
Känner du som att då för 4 år sedan att allting kom i kapp?
Ja, både allt kom i kapp men också att man började ifrågasätta sig själv på ett sätt som kändes så vidrigt.
Mm.
Kunde stå, alltså Anna och Margot och jag, alltså Anna Lind, Margot Wallström och jag, vi hängde ihop som ler och långhalm så många år och hjälpte varandra så himla mycket. Men det var ett uttryck som Anna sa att vi måste komma ihåg. Det var att varje morgon när man borstar tänderna skulle man liksom verkligen stanna upp, titta sig själv i ögonen där i spegeln. Så skulle man fråga sig, är det värt det?
Mm.
Har du kul?
Mm.
Och det var som att när jag hamnade i det här depressionshålet så kunde jag inte riktigt svara på om det hade det varit värt det.
Mm.
Nu har jag hittat tillbaka till det och tycker, jo, det har varit värt det. Mm. Jag har gjort så mycket jag är stolt över. Och jag vågar titta mig själv i ögonen. Men så långt nere var jag att det tog tid. Gymmet har hjälpt mig. Det var typ under många år det enda stället där jag kunde vandra in och ingen brydde sig om mig. Alla var så inne i sitt eget svett och liksom. Det räddade livet på mig, måste jag säga.
Och jag tycker det är så svårt att erkänna det, för det tycker jag är, för mig blir det nästan som en liberal grej, bara, du kan fixa dig själv. Du bryr dig inte om vad samhället gör, utan du kan verkligen ta tag i dig själv. Eller så får jag bara, ja, man kan ta tag i sig själv. Jag kan säkert hitta något gammalt. Arbeta romantiskt över att gå till gymmet.
Mm.
Alltså ideologiskt. Men visst gör det all skillnad.
Ja, och det för mig handlar det inte om... Jag visst det är bra om man bygger sin kropp och sådär. Men det är någonting med den här tillåtligheten över att få vara... Snoret far och svettet sprutar. Och det liksom, och ingen bryr sig. Man får liksom bara vara där. Och sen går man därifrån... Och känner sig bara så jävla ren.
Mm.
Mitt i svetten och snoret.
Och det som det gör för skallen är ju liksom...
Ja.
Ja, det är allt.
Ja, men så är det. För jag hoppas verkligen... När jag var yngre, jag prövade med några gånger att gå till sådana här gym. Och då var ju de befolkade av sådana här stora killar som bara... Det har ju hänt något med de här... fightbox-typ-ställen där det är ju tjejerna som regerar. Det är,
ja, liksom, men det också...
En och annan Valdemar, men annars är ju väldigt mycket tjejer.
Han får gärna regera för min skull. Han är så gullig.
Till och med för honom försöker jag göra burpees. Han är ju sjuk och han älskar burpees.
Men vem gör det?
Nej, men det den som står och skriker om det. Det är burpees!
Du ser inte mig göra en enda burpees. Men mitt gym är så här... Det är nästan 80% killar.
Ja.
Men, och du vet, första gången jag kom hit, jag bara, wow, det är inte för mig. Men det är så mjukt.
Mm.
Jag har till och med börjat brottats.
Ja. Mm.
Och det...
Det är mycket så här vikter, eller hur?
Mm.
Det är så skönt.
Ja, helt utpumpad.
Så när jag nu så småningom börjar tycka om mig själv igen och via gymmet vågar liksom gå ut och träffa folk...
Mm.
igen, så börjar jag också fundera över, vad vill jag göra när jag blir stor? Vad har jag kvar att göra?
Har du något sånt där?
Men jag kan inte Jag kan ju inte tänka på mig själv utan att tänka liksom, opinionsförändringar, debatter, försöka bekämpa fördomar. Så vi får väl se. Man kan hitta utrymme för det utanför partipolitiken, ja. För dit vill jag inte igen. Nej.
Men kan du ibland tänka att det skulle vara möjligt att separera dig från politiken, och då pratar inte partipolitiken utan just opinionsbildning?
Nej, det är jag. Det är en del av mig, det är verkligen så är det. Men ja, jag är ju glad idag. Ja. Det kanske du ser på mig också. Aha. Även om jag ibland liksom, man letar efter hur man ska beskriva den kritik som man liksom känner inombords. Men ändå tror jag ju så mycket på de värderingar som jag alltid har känt mig så nära.
Ja.
De släpper man ju inte, de är en del av mig.
Nej, jag vill att det ska komma fler sådana, fler Mona Sahlin. Alltså jag vill ha typ 21-åriga Mona Sahliner.
Mm. Det var det finaste min dotter sa om mig i en intervju. När boken kom så blev Jenny intervjuad också.
Mm.
Och då sa hon att ja, det enda som är sorgligt är att min dotter Tyra, att hon inte får se min mamma som jag fick göra när hon var som starkast. Eller
wow,
vad nu sa.
Vilket kvitto.
Ja, det var verkligen. Jag blev väldigt, väldigt rörd och tänkte att nej, fan, Tyra ska nog få se något hon också.
Ja, men Tyra kommer förstå.
Ja, jo. Tyra, hon är så häftig för mig. Det är mitt första barnbarn. Och min mormor hette Tyra.
Mm.
Och hon var ju en av de kvinnor som gick och röstade för första gången när kvinnor fick rösträtt.
Cool.
Och alltså min mormor, det är ju bara två generationer. Och jag till Tyra, mitt barnbarn, är också bara två generationer. Uh-huh. Och det där skapar en sån lycka inombords mig när man tänker vad mycket man kan göra under en livstid.
Man ser potentialen.
Ja, och också vad farligt det är att liksom börja ifrågasätta den där vägen mot demokratin som vi pratar om. Mm. Därför att om kvinnor fick rösträtt och allt det som hände från min mormor till mig, vad kan inte Sverigedemokraterna göra på några år? Så ju mer man kan sin egen historia, ju viktigare blir ju det man gör här och nu.
Verkligen.
Så för alla tyror i världen.
Ja, och alla månor. Alltså Mona, jag är så glad att du kom hit. Så maxat att ha det här.
Ja, det har varit jättekul att vara här. Jag känner mig glad. Jag kommer gå härifrån och sätta på mig solbrillorna. Och jag tror jag ska gå hem.
Ja.
2 timmars
promenad. Vad sätter du på för musik då?
Jag sätter inte på musik idag. Jag går och lyssnar på en bok faktiskt.
Ja.
Så...
Maktlös av Mona Sahlin.
Nej, en så bra bok som om alla kunde lyssna. Alla som kan engelska.
Mm.
Obamas.
Oh.
Han har ju den vackraste rösten. Han är kan
så
tänka sexy.
Alltså förlåt för att jag är bekväm, men alltså, han är så sexig.
Men 25 timmar är... Och det här är bara hans första del av sina memoarer.
Då får du gå långsamt.
Ja. Fyra år i hans presidenttid blev 25 timmar att lyssna på hans varma sexiga röst.
Oh, det är ett tips.
Det är ett tips. Ja.
Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Mona Sahlin.
Podd från Aller Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/ upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.